Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hon kallas Queen of Crime och Queen of Mystery. Idag ska vi berätta om historiens kanske största mysteriedrottning som i ett tillfälle själv försvann och blev huvudperson i ett minst sagt offentligt drama. I december 1926 försvann den då 36-åriga Agatha Christie spårlöst. Var tog hon vägen och varför? Nästan 100 år senare letar vi fortfarande efter svaren. Jag heter Tobias Henriksson.
Och jag heter Jenny Sterner.
Du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Dina programledare är som vanligt jag, Tobias Henriksson.
Och jag, Jenny Sterner. Välkomna. Ja, idag ska vi alltså prata om en av mina absoluta favoriter. Världens största deckardrottning genom tiderna. Agatha Christie skrev 12 böcker om Miss Marple och 39 stycken om Hercule Poirot. Hon skrev flera böcker under pseudonym och hon skrev även böcker om hur det är att arbeta med arkeologi. Hennes böcker har sålt i mer än 2 miljarder exemplar, vilket innebär att hon ligger trea på bestsellerlistan genom tiderna efter Bibeln som ligger etta och Shakespeare. Men idag ska vi inte prata om hennes böcker, utan om hennes äventyr utanför böckernas fantasivärld.
Ja, och det är ju helt otroligt och intressant att hon var inblandad i mysterier även i privatlivet. Men jag måste ju säga det också att det är inga dåliga konkurrenter man har när man konkurrerar med själva Gud och Shakespeare liksom.
Verkligen inte.
Det är fantastiskt. Nåväl, innan vi börjar så har vi ju lite formalia som vanligt då. Om ni vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Och om du vill göra en engångsdonation, ja, då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Men nu är det äntligen dags för berättelsen om Agatha Christies försvinnande. Jenny, vill du börja med att berätta lite om hur det hela började?
Absolut. Agatha Mary Clarissa Miller föddes den 15 september 1890 som det yngsta syskonet av 3 i Devon i England. Agatha var ett sladdbarn, betydligt yngre än sin storebror och stora syster. Hennes mamma hette Clara och hennes pappa Frederick. Och familjen hade det relativt gott ställt. Att Agatha var ett sladdbarn, det innebar att det var inte särskilt ofta de äldre syskonen ville leka med sin lilla syster. Och eftersom de bodde lite lantligt utan särskilt många jämnåriga barn i närheten så tillbringade Agata mycket tid i sitt eget sällskap. Och det här gjorde henne ingenting. Agata hade som en levande fantasivärld inom sig. Hon lekte med sina husdjur och dockor och gav dem olika roller som i en teaterpjäs. Agata fick så småningom några vänner och med dem spelade hon teater, vilket kom att bli en av hennes absoluta favoritsysselsättningar. Det var tidigt tydligt att Agata var ett begåvat barn. Hon lärde sig läsa redan som 4-åring och hon var duktig på allt ifrån att spela musik till att räkna matematik. Hennes stora syster och mamma hemskolade henne. Agata älskade att läsa. Hon slukade böcker som att det vore det godaste smågodis. Särskilt gillade hon spänningsromaner. Jag känner igen mig det här. Jag typ bodde på biblioteket när jag var liten.
Eller hur? Det är samma här.
Edgar Allan Poe hade exakt 50 år innan Agata föddes skrivit det som räknas som tidernas första detektivroman. Morden på Rue Morgue med detektiv Dupin som huvudperson. Detektiv Hercule Poirot, som är den detektiv som Agatha Christie kommit att skriva flest romaner om, har många gemensamma drag med Edgar Allan Poes detektiv Dupin. Och jag kan liksom se framför mig hur Agatha låg på sängen i sitt flickrum och läste på kvällarna medan hennes mamma ropade så här: nu är det dags att sova, du måste släcka. Men det var för svårt att släppa böckernas underbara värld för att sova. Men allt var inte härligt Agatas liv. När hon var 11 år gammal så dog hennes pappa. En händelse som hon tog mycket hårt. Och hon har som vuxen sagt att när han dog så slutade hennes barndom. Agatas stora syster gifte sig strax därefter och flyttade hemifrån. Och hennes storebror gick med i militära. Så nu var det bara Agata och mamma Klara hemma i det stora tomma huset. Agata var, som jag sa, inte bara duktig på att läsa, skriva och plugga rent allmänt. Hon var även musikaliskt begåvad. När hon var 15 år gammal fick hon flytta till Paris för att studera sång och piano på en internatskola. Men efter ett tag så kände Agata att hon inte var bra nog. Hon skulle aldrig kunna bli konsertpianist eller operasångare. Och dessutom kände hon att hon inte ville det tillräckligt mycket. När musikstudierna var över efter ett år så bestämde hon sig för att hon ville göra något annat i sitt liv. Frågan var bara vad. Väl hemma i England igen bestämde sig mamma Klara för att hon och den nu 16-åriga Agata skulle tillbringa vintern i Egypten. Klara hade ont i lederna och längtade efter värme. Det blev några fantastiska månader med ny kultur och annorlunda upplevelser för Agata, och hon och Klara kom varandra ännu närmare än innan. Efter faderns död och syskonens utflytt så hade mor och dotter blivit väldigt tajta, och nu var deras relation starkare och närmare än någonsin. Men när våren började spira i Storbritannien så kände Klara och Agata hemlängtan trots allt. Väl hemma i England igen så återgick Agata till det som egentligen var hennes stora passion, att skriva. Dikter, prosa och teater, och att spela teater. Som 18-åring fick Agata sin första novell publicerad under pseudonym. Hennes texter handlade ofta om det mystiska och paranormala. Hon älskade oförklarligheter.
Får jag bara skjuta in en sak här? För jag tänker, du sa att hon var i Egypten tillsammans med mamman där ju. Jag tänker hon har ju faktiskt skrivit en bok som heter, vad heter den? Mordet på Nilen heter den där?
Ja,
nej, Döden
precis.
På Nilen.
Döden på Nilen. Ja, det stämmer.
Det känns ju som att man kanske har fått lite inspiration därifrån, tänker jag. Alltså, jag menar, en resa med sin mamma i unga år, att det liksom formar en lite.
Precis, det tror jag också. Och mer resande kommer det ju bli i hennes liv.
Verkligen.
Men jag tror hon har tagit väldigt mycket från sina resor. Men ja.
Jag tänkte på en annan sak utom tävlan så att säga här. Men bara menar jag kommer ihåg det, för annars kommer jag glömma det. Du vet Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes pappa. Han var ju, apropå mystiska saker, han var ju involverad i någon slags så här spiritistisk sammanhang och försökte bevisa att,
ja.
Ja, Ja, du känner till den.
Vet du vad? Jag hörde en podd om det förra veckan.
Ja, ja.
Han var ju superarg.
Ja, visst. För att det var liksom... Alltså, där jag hörde det, det var faktiskt... Vad heter han nu då? Claes Svahn heter han. Som skrev om spöken och andra väsen då. Och om ett par foton på änglar, tror jag det var. Eller älvor eller någonting. Där Sir Arthur Conan Doyle sa att de här fotorna är absolut riktiga. De här barnen har lyckats fota ett par riktiga änglar och sådär. Så han var liksom verkligen inne på det här mystiska och sådär. Ja.
Jag funderar på, var inte han också inblandad i de här grodorna i stenarna? Att han hade lite åsikter om det? Det har jag redan nu glömt.
Det är möjligt.
Jag tycker man hör om honom i lite alla möjliga liksom, sammanhang. Där det handlar om mystiska saker.
Ja... Frances Griffith hette tjejen, den unga tjejen som dansade med älvorna och som han då gick i försvar för, så att säga då. Det finns till och med på hans Wikipedia-sida. Det kan bli ett ämne, tänker jag, en längre fram.
Verkligen.
Ja. Nåväl, det kaninhålet. Det var både djupt och rikt, men i alla fall.
Ja. Men tillbaka till Agatha. Hon bestämde sig för att skriva sin första roman, men hon blev refuserad av 6 olika förlag innan en bokförläggare till slut sa i alla fall några uppmuntrade ord. För han sa, nej tack, vi är inte intresserade av din roman, men fortsätt att skriva, du har talang. Och alltså att lägga så mycket tid och kraft som det tar att skriva en hel roman, för vissa tar det ju flera år, och sen får den refuserad om och om igen. Det skulle ju kunna få vem som helst att ge upp, tänker jag. Men Agatha verkar ha varit en positivt lagd person och hon verkar ha fokuserat på just det sista förlaget sa att fortsätt skriva, du har talang. För vi vet ju med facit i hand att det var precis det hon gjorde.
Ja, men precis. Agatha följde förlagets råd och hon fortsatte att skriva, men hon började även fylla sin fritid med sociala aktiviteter. Hon jagade, dansade, åkte rullskridskor och gick på fester. Som 22-åring träffade hon militären Archibald Christie på en dans och föll handlöst för honom. 3 månader senare friade Archie och Agatha svarade med ett rungande ja. Men innan de unga Tu hann gifta sig bröt första världskriget ut. Agatha och Archie gifte sig på Archies första permission på julafton 1914. Agatha började arbeta volontärt som sjuksköterska inom Röda Korset samtidigt som Archie steg i graderna inom flygvapnet. På fritiden fortsatte Agatha att skriva. 1916 skrev hon sin första detektivroman The Mysterious Affair at Styles, som på svenska heter En dos stryknin. Huvudperson är Hercule Poirot, en före detta belgisk polis med magnifik mustasch och ett äggformat huvud. Agatha började plugga till apotekare, något hon visade sig tycka var trist, men ändå en utmärkt plats att lära sig om mediciner och gifter. Kunskaper hon skulle komma att använda många gånger i sina kommande böcker.
Ja, jag var ju såklart tvungen att kolla upp det här, och det är faktiskt fler än 80 av offren i Agatha Christies böcker som mördas just med gift.
Jesus.
Så även om hon inte gillade att jobba som apotekare så måste man ju ändå säga att hon hade nytta av sin utbildning och sitt volontärjobb under kriget.
Ja, men precis. Det är lite som Astrid Lindgren som ju jobbade på Statens kriminaltekniska anstalt, som det hette.
Just det.
För, och vad hette han? Var det Revolver Harry, eller?
Ja, det låter bekant.
Som hon jobbade då. Ja, ja, Harry... Ja, jag låter det vara osagt, men hon, där la ju hon grunden till mästerdetektiven Blomqvist i alla fall.
Just det.
Men åter till Agatha Christie här då. För efter att kriget tagit slut så kunde Agatha och Archie äntligen påbörja sitt liv som gifta. De hyrde en lägenhet i London och flyttade in. Agatha och Archie fick sitt första och enda barn, dottern Rosalind. Agatha fick boken En dos stryknin utgiven 1920 och skrev ett kontrakt om 5 ytterligare böcker. Det blev snabbt tydligt att Agatha Christies böcker var en succé. Hon och Archie gav sig ut på en jorden runt resa där de bland annat tillbringade 3 månader i Sydafrika och på Hawaii med att lära sig surfa. Det här är ju, imponerar ju på mig. Jag tänker en kvinna i 1920-talets ganska, vad ska vi säga, konservativa värld liksom, som åker omkring runt hela världen och lär sig surfa och allting, tycker jag låter alldeles fantastiskt.
Jag håller med, verkligen.
Mm. Men väl hemma igen fortsätter Agatha att skriva och ge ut böcker. Hon och Archie köpte en villa och flyttade ut från Londons innerstad. De jobbade, tog hand om Rosalind och umgicks med bekanta. Agatha gav ut bok efter bok och blev mer och mer populär. Livet rullade på. Men 1926, när Agatha var 36 år gammal, dog hennes mamma Clara. Agatha och hon hade fortsatt att vara extremt nära varandra under alla år, även efter att Agatha gift sig och flyttat ut från Claras hus. Efter mamma Claras död sjönk Agatha ner i en djup depression. Agatha Christie var vid det här laget berömd, och i augusti samma år kunde man läsa i tidningarna att Agatha hade åkt till södra Frankrike för att vila upp sig eftersom hon var utarbetad. Men att hon arbetat hårt och sörjde sin mamma djupt var inte hela sanningen bakom Agathas behov av att komma bort. Archie hade några dagar tidigare berättat för Agatha att han ville skiljas. Han hade träffat en annan kvinna vid namn Nancy Neal. Nu kommer Neilen tillbaka nästan ju. Jag menade på att de är djupten. Ja. Agatha sa nej, hon ville inte skilja sig. Hon ville arbeta på deras äktenskap. Archie sa att han också ville det. Men Archies engagemang visade sig inte vara särskilt genuint. Han och Agatha fortsatte att vara gifta, men samtidigt fortsatte Archie att vara otrogen med Nancy. Och han gjorde det inte särskilt diskret. Archie och Agatha bråkade allt oftare. Och paret Christies äktenskap, ja, det hängde nu på en lös tråd.
Ja, verkligen. Alltså, det är ju alltid osnyggt att vara otrogen, men dels var han det precis när Agathas mamma hade dött, och dels så fortsatte han att vara otrogen fastän han hade sagt att han ville försöka jobba på äktenskapet. Det låter inte som att Archie var mycket att hänga i julgranen när hösten 1926 övergick i vinter och julen närmade sig. Adventstiden är en härlig tid för många, men inte för paret Christie. Den 3 december hade de ett ovanligt vasst och smärtsamt gräl. Archie tänkte åka bort över helgen för att träffa några vänner, och han ville inte att Agatha skulle följa med. Hon blev både ledsen och arg. Archie åkte iväg, och samma kväll försvann Agatha spårlöst. Efter att ha nattat Rosalind sa hon hej då till personalen och satte sig i sin bil, en Morris, och körde iväg. Dagen därpå hittades Agathas bil övergiven intill ett kalkbrott. Den var halvt nedkörd för en brant grässlänt. I bilen låg hennes körkort, en pälskappa och ytterligare några klädesplagg. Polisen som kom till platsen befarade det värsta. Tänk om Agatha hade tagit sitt eget liv genom att dränka sig i den sjö som låg bara några stenkast därifrån. Sjön draggades, men inga fynd hittades. Agathas försvinnande blev snabbt första sidesnyheter. Inte bara i Storbritannien utan i stora delar av världen. 1000 poliser och 15 000 frivilliga sökte igenom området för att försöka hitta Agatha, levande eller död. Flygplan sökte efter henne. En tidning utlovade en belöning på motsvarande ungefär 80 000 svenska kronor för tips om var Agatha kunde hittas. Sir Arthur Conan Doyle, som vi pratade om tidigare, författaren av Sherlock Holmes-romanerna, han kände Agatha och lämnade en av hennes skinnhandskar till ett medium. Kanske kunde den här spådamen på något sätt hitta Agatha med hjälp av handsken. Men mediet fick inte upp några spår eller tankar om var Agatha befann sig och vad som hade hänt. Ingen av de olika sökinsatserna gav någonting alls heller. Agatha Christie var som uppslukad av jorden.
Och här ser vi det vi pratade om också med Sir Arthur Conan Doyles, vad ska man säga, mer spirituella eller spiritistiska del, liksom att han gick till en spådam. Det var inte liksom till en, jag vet inte, vad heter det, kriminaltekniker och kolla efter, nej, spår eller något, utan det var en spådam.
Det är lite lustigt med tanke på att han ju skrev om en detektiv som verkligen sökte efter liksom fysiska spår.
Verkligen.
Och såklart, när en så här känd person helt går upp i rök så börjar det ju pratas och spekuleras.
Ja, ryktena om vad som pågick inom det kristiska äktenskapet spred snabbt. Archie var otrogen och Agatha försvann. Hängde de sakerna ihop? Archie hade velat skilja sig, men inte Agatha. Kanske hade Archie bestämt sig för att försöka bli av med Agatha på något annat sätt. Hade Archie mördat Agatha och gjort sig av med hennes kropp? Var Archies älskarinna Nancy Neal inblandad? Vi vet ju nu att Agatha Christie inte mördades år 1926, men det visste de ju inte då, så man kan ju förstå att skvallret flödade. Men som sagt, Agatha Christie dog inte 1926, så när och hur dök hon upp igen?
Jo, vid lunchtid den 14 december, efter att ha varit försvunnen i 11 dagar, så fick en kypare på hotellet The Swan Hypopadric Hotel i Harrogate i London syn på ett bekant ansikte. Först kunde han inte placera det, men sen insåg han att det var samma person som han sett på löpsedlarna de senaste 10 dagarna, Agatha Christie. Hon satt helt öppet i hotellrestaurangen. Det visade sig att hon bodde på hotellet inskriven som Mrs. Theresa Neal, alltså samma efternamn som hennes make Archies älskarinna hade. Som nationalitet hade Agatha i hotellliggaren skrivit Sydafrika. Och London ligger 30 mil norröver från paret Christies bostad. Kyparen kontaktade polisen som i sin tur kontaktade Archie. Agatha visste ännu inte att hon hade blivit igenkänd. Archie åkte tillsammans med polisen de 30 milen och satte sig sedan i ett dolt hörn av restaurangen och väntade. Lagom till middagstid kom Theresa Neal, det vill säga Agatha Christie, tillbaka in i restaurangen och slog sig ner vid ett bord. Hon var, som det beskrivs, elegant och vardagsklädd och såg välmående ut, som sitt vanliga jag. Hon slog upp en dagstidning framför sig. Framsidan pryddes av ett foto av henne själv. Alltså man skulle vilja se det framför sig.
Ja, eller hur? Det är världens bästa filmscen ju.
Ja, visst. Så Archie reste sig upp ur sin fåtölj i hörnet och gick fram mot sin fru. Enligt vittnen reagerade hon inte nämnvärt först. Det var som att hon inte kände igen sin man alls. Hon tittade på honom som hon aldrig hade sett honom förut.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kritiken mot polisen var stor efter att Agatha hade hittats oskadd och till synes obrydd. De hade enligt kritikerna lagt betydligt mer pengar på att leta efter henne än vad de skulle ha lagt på en person utan Agatha Christies kändisskap. Det hade ju dessutom inte funnits någonting som tytt på ett brott eller på att hon inte hade gett sig av frivilligt. Men polischefen sa att det inte stämde. De flesta inblandade hade varit frivilliga som hjälpt till att söka, Och de flygplan som sökt efter henne hade varit anlitade av media, inte av polisen. De hade inte lagt varken mycket tid eller pengar på sökinsatsen, inte mer än nödvändigt och normalt i alla fall. Och hennes bil hittades ju trots allt i ett dike med både hennes kappa och körkort i. Såklart var det någonting som behövde utredas även om det eventuellt inte handlade om ett brott. Så polisen hade verkligen inte lagt mer pengar på det här än nödvändigt. Men samtidigt så hörde polisen av sig till Archie och bad honom bidra till kostnaderna. Det var ju trots allt hans fru som hade försvunnit. Archie vägrade att bidra. Det var inte hans uppgift att betala för polisens jobb.
Nej, och det kan jag ju faktiskt hålla med om. Det är en jättekonstig förfrågan från polisen. Alltså att han ska på något sätt betala bara för att han råkar vara... Ja, men okej, nu var ju han den, kanske då den utlösande faktorn, tänker jag. Men ja, nej, jättemärkligt.
Men ändå, ja.
Och dessutom kan man ju fråga sig varför de frågade Archie inte Agatha själv om pengarna. Men dagen efter att hon återfunnits åkte Agatha hem till sin stora syster för att bo där en tid. Hon behövde reda ut vad som hänt och försöka göra en plan för framtiden. Agatha sa till polisen att hon inte mindes mycket av de senaste dagarna och vad som hänt. Hon hade helt enkelt tappat minnet. Hon visste varken var hon varit eller vad hon gjort de senaste 11 dagarna. Med hjälp av en psykoterapeut lyckades hon till slut minnas fragment av vad som hänt. Hon mindes att hon varit upprörd när hon lämnade sitt och Archies gemensamma hem efter bråket på kvällen den 3 december. Hon hade övervägt att ta sitt eget liv och ägnat en del av natten åt att planlöst köra runt ute på landsbygden samtidigt som hon försökte komma till rätta med sina tankar. Till slut var hon så trött att hon råkade köra av vägen. Och i samband med det slog hon i huvudet i någonting hårt, kanske ratten. När hon vaknade till sans hade hon tagit sig ur bilen och promenerat till den närmaste tågstationen och där hade hon tagit ett tåg till London. Väl i London hade hon druckit eftermiddagste på ett café och gått på varuhuset Harrods och tittat på deras spektakulära juldekorationer. Efter det hade hon tagit in på hotellet där hon hittades 10 dagar senare. Hon hade skrivit in sig under ett falskt namn, men inte försökt dölja eller ändra sitt utseende på något sätt. Varje kväll under de kommande dagarna hade hon ätit middag på restaurangen och också deltagit i danskvällar. Kvinnan och hotellpersonalen trott heta Theresa Neal hade betett sig helt normalt och inte verkat skadad eller förvirrad. Förutom att besöka en psykoterapeut undersöktes Agatha även av 2 läkare som båda diagnostiserade henne med minnesförlust. Men det här satte inte stopp för spekulationerna, eller hur Jenny?
Nej, nästan tvärtom faktiskt. Anledningen till Agatha Christies försvinnande under de här 11 dagarna har diskuterats under nästan 100 år och teorierna om varför hon försvann är många. Var det så, som hon själv sa, att hon gav sig iväg för att hon var upprörd, råkade köra av vägen, slog i huvudet och drabbades av en minnesförlust som fick henne att tro att hon hette Theresa Neal och kom från Sydafrika? Kanske hade hon drabbats av en psykos? Eller åkte hon iväg medvetet och gömde sig för att skrämma sin man? Kanske för att han skulle få känna att han trots allt älskade henne och saknade henne? Eller gömde hon sig för att han skulle bli misstänkt för hennes försvinnande och kanske till och med mordmisstänkt? Eller vill hon bara komma undan offentligheten ett tag för att slippa ifrån sin mans offentliga schaskiga otrohetsaffär som hon upplevde som otroligt pinsam? Vill hon bara vara ensam ett tag och sörja sin mamma och sitt havererade äktenskap? Eller var allt ett trick för att dra mer uppmärksamhet till henne och hennes böcker? Alltså ett typ av marknadsföringstrick? Det finns många teorier om vad som hände, men såklart även en utomjordisk konspirationsteori.
Jaha.
Blev Agatha Christie bortförd av aliens?
Se där.
Ja. Ett par veckor efter sitt försvinnande i januari 1927 seglade Agatha tillsammans med sin dotter Rosalind till Kanarieöarna för att tillbringa några veckor och återhämta sig. Agatha var enligt vittnesmål mycket blek och såg medtagen ut. 3 månader senare var de tillbaka i Storbritannien. Agatha ansökte om skilsmässa från Archie. En vecka efter att skilsmässan gått igenom gifte sig Archie med Nancy Neal. Året därpå gav sig Agatha ut på resa igen. Den här gången tog hon Orientexpressen via Istanbul till Bagdad.
Nej, men mordet på Orientexpressen, jag säger det. Hon tar inspiration från sina egna resor, helt klart.
Precis så. Ja. Hon förälskade sig i tåget.
Ja.
Hon förälskade sig i Istanbul och i Bagdad. Hon älskade att resa och skrivglädjen kom tillbaka. 2 år senare så åkte hon tillbaka till Bagdad och träffade då den 27-åriga arkeologen Max Mallowan. Kärleken träffade de båda som en blixt och senare samma år, 1930, gifte de sig i Skottland. Under åren som gick följde Agatha med Max på hans resor till olika arkeologiska utgrävningar i bland annat Italien, Grekland, Egypten, Iran och Syrien. De här resorna gav Agatha inspiration till böckerna Mordet på Orientexpressen och, som vi pratade om tidigare, Döden på Nilen. När paret inte var på resande fot så bodde de först i en lägenhet i centrala London och senare på godset Winterbrook House i Wallingford. Agatha tog upp amatörteatern igen och var ordförande för den lokala teaterföreningen. Under andra världskriget så arbetade Agatha volontärt som apotekarassistent, ett jobb där hon alltså också fick återuppväcka sina kunskaper från sin apotekarutbildning och lära sig ännu mer om gift. Men Agathas försvinnande år 1926, det var inte den enda gång polisen tittat lite närmare på hennes förehavanden, eller hur?
Nej, efter att Agatha år 1941 gett ut trillen som heter NRM utreddes hon av MI5, den brittiska underrättelsetjänsten. Hon verkade nämligen ha lite väl mycket kunskap om Bletchley Park, det brittiska topphemliga centret för avkodning av hemlig kod. Det är avdelningen där Enigma-koden knäcktes, vilket bidrog till segern i andra världskriget. Kanske hade Agatha en spion på insidan som gav henne information, tänkte MI5. Och jag vet inte om MI5 trodde att Agatha var tysk spion. Det trodde de väl sannolikt inte. Men däremot att hon använde topphemlig information som krydda i sina böcker, och det är ju såklart inte tillåtet. Och det stämde att hon kände en person som arbetade på Bletchley Park, men denne hävdade att hen inte hade givit Agatha Christie någon som helst hemlig information. Och det här kan säkert bli ett eget manus, men nu nöjer vi oss med att konstatera att Agatha Christie med största sannolikhet inte fick någon hemlig information från Bletchley Park. MI5 avskrev henne som misstänkt. Allt var en slump som såg genomtänkt ut, tack vare Agathas intelligens och skickliga skrivande.
Mm. Och hon fortsatte att skriva böcker i en rasande takt genom åren som följde. Agatha Christie dog 1976, 86 år gammal. Hon har bara pratat om händelsen med försvinnandet en enda gång och aldrig gett någon annan förklaring än att hon måste ha drabbats av minnesförlust. Anledningen till Agatha Christies försvinnande under de här 11 dagarna har alltså diskuterats under nästan 100 år och teorierna om varför hon försvann är många. Så Tobias, vad tror du om allt det här? Varför försvann Agatha Christie under 11 dagar? Tror du på hennes version om att hon gav sig iväg för att hon var upprörd och sen skadade sig så att hon drabbades av minnesförlust i nästan 2 veckor? Eller tror du på marknadsföringsidén? Eller kanske att hon tänkte försöka sätta dit Archie för kidnappning och kanske till och med mord, som en hämnd för hur han hade behandlat henne?
Ja, det där är ju en himla bra fråga, måste jag säga. Alltså, jag var lite inne på det här med marknadsföringen då, men samtidigt, vad vi vet, så var hon ju produktiv och skrev mycket och sålde bra. Så jag tänker att behövdes det verkligen? Det känns, möjligen då att man, ja, att man så att säga på något sätt vill motverka en dipp i försäljningen genom att skapa något så här spännande då. Men jag, för det känns ju lite filmiskt just det här att hon hamnar under falsk identitet på ett hotell någonstans ute ingenstans och sen kommer hennes make dit och nästan spionerar på henne där hon sitter och sådär. Att det känns ju lite filmiskt, det känns ju som en Agatha Christie-roman på ett sätt ju.
Ja.
Men om man då ska, så att säga, det är lätt att tänka så just för att det är Agatha Christie och att det är just de här miljöerna som hon jobbar mycket med, men rent logiskt så tror jag faktiskt att hon var väldigt trött på äktenskapet. Jag tror att hon kanske till och med hade tankar på att ta sitt liv. Och när då det här hände, att hon körde av vägen, vilket jag i så fall tror är ett misstag, så att säga då. Och hon märkte att hon relativt ostört kunde befinna sig på hotellet och faktiskt ha det ganska bra och inte vara påpassad hela tiden och inte behöva tänka på sitt havererande äktenskap. Då tror jag att hon gick in i den rollen helt enkelt. Så att jag tror att hon från början var trött på äktenskapet och ville därifrån. Men när hon insåg att den här, så att säga, lugna livet faktiskt funkade utan att någon, ja, men sökte upp henne eller pratade med henne och sådär, så tror jag att hon fortsatte att köra på det för att få lite lugnt och skönt. Så att jag tror inte att hon försökte framea Archie för mord eller liknande. Så att det är min tanke, men vad tror du, Jenny?
Alltså jag håller med, jag tycker det är jättesvårt att ens gissa. Jag kan tycka att det är lite märkligt att hon till och med gick på danskvällar och,
ja, eller hur,
verkar vara ganska öppen. Och att det var ingen som såg henne förrän efter 11 dagar med tanke på att det var liksom en första sidesnyhet. Men det jag däremot vet är i vilka teorier jag inte tror på. Jag tror inte på det här med marknadsföringstricket. Just som du säger, hennes böcker var ju den så framgångsrika. Det känns inte som att de behövde mer.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Och jag tror inte heller på teorin om att de skulle ha blivit bortförda av aliens. För att oavsett om jag tror på aliens eller inte, så vet man ju att hon checkade in på hotellet dagen efter att hon försvann. Så hon befann sig där i 10 dagar och absolut inte på ett rymdskepp. Men jag tänker nog att det kan vara vilken som helst av de andra teorierna. Kanske höll hon sig borta för att se om Archie faktiskt skulle bli ledsen och sakna henne. Inte att han skulle åka fast för mord, men det känns som att det är helt omöjligt att veta utan att känna henne och veta liksom vilken slags personlighet hon hade. Verkligen. Om hon hade en massa temperament och var hämndbenägen, eller om hon var typen som ville dra sig undan och sörja i fred. Mm. Bara komma iväg några dagar. Mm. Men det jag tänker på, det är lite det här att hon måste ju ha märkt själv, i alla fall om hon inte hade minnesförlust, hon måste ju ha märkt själv pådraget. Och förstått själv hur mycket pengar det här kostade och att folk oroade sig. Och, ja, man kan ju åka iväg på en liten egen semester utan att försvinna och bara tala om för sina närmaste vart man tar vägen.
Ja, men verkligen.
Och jag undrar lite över om man verkligen kan ha en minnesförlust i 11 dagar och tro att man är en annan person. Men å andra sidan så gav vi 2 olika läkare henne den diagnosen. Så sammanfattningsvis, jag vet inte. Och det frustrerar mig. Men
ja,
längre,
det förstår jag.
Jag tror inte vi kommer längre så i den här frågan.
Jag kommer ju tänka på en svensk, jag tror han var svensk, det var i alla fall svensktalande person som ska ha tappat minnet borta i USA, om inte minns fel. Och han kunde bara prata svenska man kunde då, ja, men någon lyckades luska ut att det var svenska han faktiskt pratade då, och som försökte göra någon slags, ja, men gå tillbaka i tiden för att se hur hans livshistoria såg ut. Han var någon tennistränare eller någonting i Sverige. Jag vet att Sveriges Radio har gjort minst en dokumentär om det. Ja. Så att Jag vet, alltså just det här med vad så att säga en minnesförlust kan orsaka. Jag tänker att det kanske inte är helt omöjligt att man kan, fast han visste ju inte vem han var liksom. Nej. Och då måste det ju varit mycket mer traumatiskt. Jag tänker, Agatha Christie visste ju ändå att det var vem hon var så att säga. Bara det att hon kanske inte just då ville vara den personen. Spännande. Det kan vi faktiskt också ta upp i ett avsnitt framöver. Få jättemånga associationer här. Ja.
Ja, intressant. Det där har jag faktiskt inte hört talas om.
Nej.
Det finns ett pris som heter Edgar Grant Master Award. Och det är ett pris som den amerikanska författarorganisationen Mystery Writers delar ut till författare inom området mysterier. Och det här priset är naturligtvis döpt efter Edgar Allan Poe. Och den som fick priset den allra första gången det delades ut, 1955, det var just Agatha Christie. Och den lilla bryggan för mig tillbaka till Edgar Allan Poe. För jag vet inte om du vet det, men det finns ett mysterium som omgärdar honom som person också. Visste du det, Tobias?
Oj, det hade jag inte en aning om.
Det är nämligen så att Edgar dog ung, efter 4 dagar på sjukhus, bara 40 år gammal. Och man har ingen aning om vad han dog av. Det finns teorier om att det var allt ifrån tuberkulos eller syfilis till kolmonoxidförgiftning, rabies eller att han blev mördad.
Men herregud, det var verkligen ett brett spektra där.
Eller hur? Och ändå så dog han på sjukhus. Där det finns experter som borde kunnat lista, eller komma lite närmare det svaret, tänker jag. Men, och ännu mer mystiskt är att hans sjukhusjournaler och hans dödscertifikat är försvunna.
Okej.
Så det här kanske vi får tillfälle också återkomma till längre fram. Det röstar jag för i alla fall, eller vad säger du?
Ja, men verkligen. Det kör vi på. Och det är ju helt otroligt att dödsorsaken inte kunde ringas in bättre. Jag menar, det är ju rätt stor skillnad på symptomen om man dör av rabies eller kolmonoxidförgiftning. Och sen att all dokumentation är försvunnen, det låter ju nästan som att det verkligen finns en konspiration begravd här.
Precis.
Men jag, under tiden som du pratade här, Jenny, så har jag gjort lite research om mannen utan minne. Och det här är, det är P4 dokumentär som har gjort en 38 minuter lång dokumentär om en amerikan som vaknar upp på ett sjukhus i Kalifornien och bara pratar svenska. Han kommer kallas mannen utan minne, och till slut lyckas man spåra hans liv till Uddevalla och till en viss Eva som han kände under tiden i Sverige. Den är definitivt värd att lyssna på. Mannen hette Michael Boatwright, för övrigt, som det är någon som vill kolla upp det. Men det tror jag kan bli ett spännande avsnitt framöver.
Vad intressant. Det ska jag faktiskt ta och lyssna på direkt efter att vi har spelat in klar, tänker jag.
Ja, det tycker jag. Det är superspännande. Och om ni också har någonting som ni vill tipsa om, eller någonting som ni känner att ni vill reagera på det vi har pratat om idag och så vidare, då kan ni mejla till oss. Adressen är info@prsmedia.se. Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, feedback och liknande. Och jag ska också passa på att säga att i avsnittsbeskrivningen finns en förteckning över de källor som vi har använt oss av i dagens manus. Samma källförteckning hittar du också på vår Facebook-sida, facebook.com/tankom.se. Du kan såklart också söka på Tänk om i din Facebook-app, så ser du vår logga dyka upp som ett sökförslag. Och jag vet inte om vi sa det i början av avsnittet, men som vanligt är det ju du, Jenny, som har skrivit dagens avsnitt.
Ja, och som vanligt, om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss, så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra det här på i avsnittsbeskrivningen. Om du stöttar via Patreon så får du alla avsnitt lite tidigare än alla andra och dessutom helt utan reklam.
Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig, Tobias Henriksson.
Och med mig, Jenny Sterner, som också har skrivit dagens manus.
För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver.
Och vill ni nå mig, Jenny, så finns jag på Instagram där jag heter Jennys penna. Ett ord och Jenny med IE.
Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions, och den görs som vanligt av Remember the Future.
Stort tack för att ni lyssnar på Tänk om. Vi hörs om 2 veckor igen.
Hej då!
Hej då!